Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Så roligt att få tala till er idag, både ni som sitter där bakom skärmarna och ni som sitter här idag på Redbergsvägen 19. Idag ska jag fortsätta att undervisa från Johannes kapitel 11. Det här är ett kapitel som jag närmar mig med stor respekt och gudsfruktan. För det är faktiskt när Jesus uppväcker Lazarus ifrån de döda. Ett kapitel med otroligt mycket laddning, mycket kraft. Du ska få med dig, förhoppningsvis ska du få med dig 6 stycken punkter idag som jag hoppas ska landa i ditt hjärta. Men vi dyker in rätt in i texten, Johannes evangelium kapitel 11. Ni får gärna hänga med. Ni kommer få bibelorden också i skärmen och ni får gärna hänga med också era egna biblar om ni vill det. Det är många verser vi ska ta oss igenom. Jag tror att vi ska göra det. Vi ska klara av det idag tillsammans. Ska vi ta till oss Guds ord som är levande. Det står så här: en man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sa: denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Och när Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han 2 dagar där han befann sig. Därefter sa han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han sagt detta tillade han: vår vän Lazarus sover. Men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död, och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Vi stannar där så ska vi fortsätta sen, lite längre fram. Alltså, det här är ju verkligen rätt in i verkliga livet, eller hur? När man läser Bibeln så, jag tycker att Bibeln är väldigt osminkad. Det är rakt upp och ner. Och här är ett kapitel som verkligen är real life på så många sätt. Men jag tycker också det är så fantastiskt att se hur Jesus hade vänner. Hur viktig vänskap var. Den som du har kär ligger sjuk. Och det här ordet för kär här, det handlar alltså om en broders kärlek, en vänskapskärlek. Filio på grekiska. En omtänksam kärlek som handlar om att Jesus, han hade vänner. Och jag tycker också det pekar så tydligt på att Jesus var inte bara Guds son, vilket han var till 100%. Han var också 100% människa. Han levde 200%. Han levde fullt ut som en människa med allt vad det innebär, med känslor, med vilja. För att kunna identifiera sig helt och fullt med oss som människor. Men han var också Gud, 100%. Och här är en av Jesu bästa vänner som ligger sjuk. Och det är klart att de, Marta och Maria, liksom springer till Jesus. Jesus, du måste hjälpa oss i den här situationen. Lazarus är sjuk. Och det jag skulle vilja skicka med dig först, det är det att Jesus, han hör oss. Det står att Jesus, han hörde det och han sa. Och när Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, står det också lite längre ner i vers 6. Jesus hör oss. Han hör vår bön. Han vet hur vi har det och han känner oss mer än vad någon annan kan göra. Och Jesus hörde också Marta och Maria. Men Gud har också sin väg i varje situation. Och det här är ju så, det kan kännas så konstigt hur Jesus hör det här och han bestämmer sig för att stanna ytterligare två dagar. Han hör att han ligger sjuk. Jag hade troligtvis liksom rusat iväg och försökt att göra någonting åt situationen. Men jag tycker det här talar om att Gud har alltid en väg i varje situation. Jesus han styrdes inte av den akuta behovet. Tänk Jesus, han måste varit omgiven av så mycket behov hela tiden som pockade på hans uppmärksamhet. Och man kan se tydligt att Jesus han sprang inte bara hit och dit för att liksom släcka bränder, för att möta alla akuta behov hela tiden. Men han styrdes inte heller av fruktan, för jag tror ju att lärjungarna här, de ville komma undan lite, ser ut som, eller hur? Ja, men sover han, ja, men då går det ju att väcka honom. Då tänkte jag, men vad skönt, då behöver vi inte gå tillbaka dit. För där var ju, Jesus hade ju mött motstånd. Och de hade ju, ville nog helst inte gå tillbaka till den svåra situationen. Så Jesus styrdes inte heller av fruktan och rädsla för motståndet han hade mött. Så han styrdes inte av ett akut behov, han styrdes inte heller av fruktan. Han styrdes av Guds vilja i den givna situationen. Jag tycker det är fantastiskt starkt att se hur Jesus alltid vandrade i faderns vilja. Jag bara tänker på bibelordet att ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Hur Gud vill lysa upp varje steg. Och det står också i Jesaja 55:8 att mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Och så kommer det att så mycket högre är mina tankar för er. Många gånger i livet så har vi ju en lösning, tror vi. Eller vi vill hitta lösningar. Jag säger inte att om någon av mina barn är på väg att springa ut framför en bil, det är klart jag rusar dit och stoppar dem. Men jag tror att det är så många situationer i livet där vi bara vill rusa iväg. Och vi tänker att vi måste göra något åt situationen. Men jag tror att det vi först ska göra här, som jag tror att de här verserna talar mycket om, det är att söka Guds väg i varje situation. Jesus sökte faderns väg och steg i den här situationen. Och vad var sanningen bakom det här? Jo, Jesus han visste ju att han skulle bli frisk. Han skulle till och med bli uppväckt ifrån de döda. Så Jesus visste ju innerst inne vad som var faderns vilja i den här situationen. Och det är inte lätt. Men jag tror att ändå att vi ska sträcka oss efter att söka Guds vilja i varje situation. Att söka hans frid i varje situation. Och bön handlar ju väldigt mycket om detta. Att lyssna in Guds röst. Att lyssna in Guds väg i varje given situation. Och som jag skrev här, lyssna in vad Gud gör i det som sker runt omkring oss. Gud har sin väg. Och vi fortsätter att läsa i vers 16. För här står att Thomas, han som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: låt oss gå och dö med honom. Och när Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat i 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Alltså Jesus hade med lätthet hunnit dit ganska snabbt. För det var ganska nära. Han hade kunnat gå dit och bara bota honom direkt. Men Gud hade en annan plan med det hela. Många judar hade också kommit, står det, till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. Och när Marta fick höra att Jesus hade kommit, då gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon sagt detta, då gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. Och när Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna: Se hur han älskade honom. Men några bland dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Men Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Här är ju en av de kortaste verserna i Nya testamentet. Och det är vers 35. Och Jesus grät. Jag tycker det är så starkt att se hur, trots att Jesus visste att han hade all makt att uppresa Lazarus ifrån de döda, så identifierade han sig, han kände smärtan, han kände sorg, han kunde ta till sig de här känslorna. Och Jesus var också människa, blev människa som du och jag på det sättet att han kunde känna som du och jag. Han kan också identifiera sig i din och min sorg. För vi vet ju att vi alla lever i ett liv där vi möter sorg, där vi möter så mycket svårigheter. Men sen har vi Marta och Maria, och de reagerar ju lite olika. Jag tror att Marta liksom försökte lite skjuta undan, tror jag, sorgen och smärtan. Lite form av liksom förnekelse. Ja, han kommer uppstå. Det kommer han göra. Hon trodde på Gamla testamentets löften. I Daniels bok 12:2 hade hon säkert läst att det är många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till frakt och evig skam. Och vers 13: Men går du bort till dess änden kommer sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Hon trodde på det eviga livet. Och Maria, hon sprang till Jesus med sin sorg på ett annat sätt. Föll ner vid hans fötter. De reagerade lite olika. Men Jesus kallade på dem. Och jag tror att Jesus kallar på dig och mig i varje situation att komma till honom. Till och med vår smärta, med vår sorg. Och att gå till honom. Det stod att han stod kvar. Och de kom till honom. Med sin smärta och sin sorg. Med lite olika reaktioner. Thomas, han tänkte att det är bättre att vi går och dör med honom. Jag vet inte om han hade gett upp eller... Det var någon form av reaktion hos honom också. Jag tror att det är så naturligt att vi reagerar. Vi reagerar på sorg, vi reagerar på smärta. Och det är något som vi ska göra. Och Jesus är inte rädd för vår sorg. Han är inte rädd för vår smärta. Han är inte rädd för de svårigheter som vi går igenom. Och jag tror att det är så viktigt att vi förstår att känslor, reaktioner är någonting som vi får komma med Jesus till. Men att vi också kan reagera lite olika. Alla vi som har upplevt någon form av förlust eller sorg eller smärta. Jag vet att det är många av oss här som just nu går igenom lite olika former av förluster och smärta. Människor som har gått vidare till evigheten. Och jag tror att också det här med sorg kan komma på lite olika sätt till oss under olika perioder. Vissa perioder kan vi ha svårt att ta till oss det. Vissa perioder så kan vi ta till oss sorgen. Och här tror jag att Gud jobbar med oss. Och han har tålamod med oss. Precis som Jesus hade. Men det som växer till liv här också, det är de eviga värdena. Och jag tror att när vi läser den här texten, någonting som Gud faktiskt också lyfter fram, det är vårt evighetsperspektiv. Jesus presenterar sig som uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi vet att vi har en evighet som väntar. Vi vet att vi lever inte bara för de faktiskt få åren som vi har här på jorden. Och när vi möter sorg eller vi möter olika former av när någon människa lämnar det här jordelivet, så vill det påminna oss också om de eviga värdena. Och jag tror att du som lyssnar idag kanske har börjat fundera på de här bitarna. Är det bara de här få åren man lever här, eller finns det någonting mer? Du kanske lyssnar med den här predikan och du har inte tagit emot Guds rike i ditt liv ännu, eller tagit till dig eller tagit emot det som Jesus gjorde för att också få ta del av det eviga livet. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att göra det. Att ta emot frälsningen. Ta emot Jesus i ditt liv. Där vi vet att vi också har ett evigt hopp som väntar. Där vi också har en framtid som är bortom det som brukar säga graven. Eller det livet som slutar här. Men det fantastiska är ju att Jesus presenterar sig också här för Marta som den här personen som är det eviga livet. Marta, hon såg att ja, men en dag kommer Lazarus uppstå. En dag kommer det ske. Men det verkar också som att Maria här, på något sätt är det som att det trillar ner i henne att det är ju faktiskt Jesus som jag sitter och talar med. Som är det eviga livet. Hon säger, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Så tänk att till och med i smärtan, i sorgen, så sker det någonting. Kanske sker en pånyttfödelse hos Marta. Där det bara, hon bara förstår. Hon tar till sig också Jesus som den här personen. För det är ju det handlar om. Det är ingen religion. Utan det är en person. Det är Jesus Kristus, den levande. Som man till och med har makt att uppväcka ifrån de döda. Och det vi vet att han också kommer att göra det en dag. Jesus kommer komma tillbaka. Vi vet att det kommer bli en ny himmel, en ny jord. Och det finns en evighet som väntar för oss. Det eviga livet är redan här och nu. Och när vi fortsätter att läsa så kommer vi också se hur Jesus också demonstrerar att det eviga livet är redan här och nu. Att hans kraft att uppväcka till och med ifrån det döda också är en demonstration eller en presentation av där han faktiskt har auktoritet över döden. Det eviga livet är redan här och nu. Guds rike är här och nu. Jesus kallar på dig, skulle jag vilja ge dig som den tredje punkten. Men vad händer sen då? Jo, vi fortsätter och läser. För efter de här mötena, Jesus har mött Marta och Maria, så säger han, ta bort stenen. Nu är vi alltså i vers 39. Jesus sa, ta bort stenen. Och den dödes syster Marta sa till honom, herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och de tog bort stenen. Alltså kan du, alltså tänk bara i det här. Vilken liksom tro på Jesu ord. Att bara gå fram till den här graven, öppna upp den och faktiskt handgripligt ta bort. Alltså det troligtvis en riktigt, riktigt stor sten. Det var ju liksom som en försegling. Och de gör det. Jag tycker det är en otroligt stark handling i tro. Där de också tar till sig Jesu ord och agerar på det. Och vad händer sen? Jo, Jesus han lyfter blicken mot himlen och han säger, Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Han var så trygg i sin relation till Fadern. Han visste vad han hade auktoritet att utföra. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Och när han hade sagt det ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom. Och låt honom gå. Jag tror att vi kan läsa det här. Och ska läsa det här. Precis utifrån vad det står. Att Jesus har makt att uppväcka också här och nu. Ursäkta mig, ifrån de döda. Jag personligen har inte den erfarenheten. Jag tror det är få av oss som har det. Men jag vet att det också sker. Jag samtalade lite med Fredrik, en vän här innan gudstjänsten, om just det här att det verkar som att de flesta vittnesbörd som sker är utifrån platser och tider av förföljelse där människor blir dödade för sin tro. Och där Gud mirakulöst uppväcker människor från de döda. Vi vet att det kan ske. Och jag tror det är viktigt att vi tar till oss Guds ord som det är. Gud, för dig är ingenting omöjligt. Men jag tror också att Gud kan uppväcka andra saker som har dött i våra liv. Och jag tror att det här är kanske lite lättare att ta till oss. Även om vi inte förnekar det här som har med kraftgärningar att göra. Och som för oss här i västvärlden är lite ovanligare. Men jag tror att vi kommer få se även kraftgärningar och få se mer av mirakler i vårt land. Vilket jag tror vi längtar efter. Och jag tror att Gud vill blåsa liv i nådegåvor. Och i specifika situationer komma in och också göra mäktiga under och tecken. Men vi ska se lite längre fram här att undren och tecknen i sig inte alltid nödvändigtvis ger inte alltid nödvändigtvis att människor öppnar sitt hjärta. Vi kommer se här att för några gjorde det, men för andra så hjälpte inte ens undren och tecknena. Men Jesus mötte Marta och Maria i den här relationen. I det här samtalet. Och där öppnar de sina hjärtan. Jesus vill komma till oss först och främst. För att öppna våra hjärtan. Men sen kan vi också få se mirakler under. Men jag tror att Gud vill uppväcka också andra saker som kan ha slumrat till. Eller har dött i våra liv. Ja, tack. Det är nästan förbjudet att hosta i dessa dagar, eller hur? Det är bara han som... Men så kan det vara ibland. Tack så mycket. För många år sedan så hade jag satt och samtalade med en vän och hade en längtan, en vision om att tänk att börja kunna jobba med som hantverkare på något sätt. För jag visste att jag hade praktiska talanger eller egenskaper inom mig. Det var när jag hade flyttat här till Göteborg. Och jag kom av, vi bad över det där. Vi var på en sommarstuga. Vi hade en sån här god kväll. Sådär vänner till vänner man sitter och samtalar. Där vi bad för vår framtid. Jag var inte gift. Jag hade inga barn heller då såklart. Och mycket som låg framför. Och den där drömmen, den liksom fejdade iväg. Jag upplevde liksom hur den nästintill dog inom mig. Och jag jobbade sen ungefär 7-8 år efter det med ett helt annat yrke. Men så började den där drömmen ta form igen. Och jag började få relationer och kontakter som där jag började öppna upp för att det här kanske finns en möjlighet ändå att börja jobba som hantverkare. Så fick jag möjlighet att provjobba hos några. Där jag idag också är deltidsanställd som installatör. Och när jag började jobba, provade att jobba, jag bara kände hur det här var så rätt. Och jag tänkte på den här erfarenheten som jag hade. Kanske svårt att jämföra med någon uppväxt ifrån de döda. Men för mig var det något som hade dött i mitt liv. Och nästan som att jag hade satt för en sten framför det där området. Tron på det där hade liksom jag släppt undan. Men Gud, han trullade undan den där stenen och han började tala liv igen in i den där drömmen. Och idag så lever jag i den. Det är en del av min försörjning och ett arbete som jag trivs väldigt bra med. Och det är fantastiskt att Gud kan uppväcka saker i våra liv. Och jag tror att idag att Gud kan och vill rulla undan både stenar men också tala liv igen in i saker som kan ha dött in i våra liv. Det kan vara drömmar, det kan vara visioner. Det kan vara nådegåvor Gud har lagt ner som ska upplivas igen. Eller som det var för mig, som jag ska ta också. Jag hade satt en sten framför mitt liv. Jag såg att jag hade väldigt svårt att se mig själv gift med barn och familj. För jag hade levt själv under så många år. Jag tror att det kan vara fler som har den erfarenheten. Att man har stängt till det området i sitt liv. För man undrar hur ska det gå till. Jag var ju uppåt, började närma mig 30. Jag gifte mig när jag var 31, hoppas jag säger rätt här nu. Förlova mig när jag var 30 i alla fall. Men det är fantastiskt vad Gud kan rulla undan stenar. Vad Gud kan börja tala in i ens liv. Och Gud kan börja uppväcka saker som man kanske själv har plockat undan. Och jag tror att Gud vill göra det här idag. För Jesus, punkt 4. Ta bort stenen. Punkt 5. Jesus talar liv. Och så ska du få den sista punkten direkt här. Du kan ta emot. Ta emot idag. För det som händer här, när Lazarus uppstår från de döda, de befriar honom, de tar av alla bindlar. Det är ju helt fantastiskt. Då står det att många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjort eller gjorde i vers 45 kom till tro på honom. Vi ser också att mirakel öppnar dörrar. Mirakel ger också tro. Men vi ska också läsa de sista verserna. För alla tog inte emot. Du har ett val att ta emot. Men du har också en frihet att säga nej. Men jag skulle bara önska att du inte säger nej idag av fruktan eller rädsla. Att du inte väljer att hålla kvar de där stenarna som kanske står framför de här öppningarna in i ditt hjärta. Utan att säga ja herre. Du får gärna ta bort stenen. Eller be någon annan, be för mig. Be för mig så att stenen rullas undan idag. Så att Jesu ord kan komma in på nytt och tala liv in i det området i mitt liv. För det som händer är att i vers 46. Några av dem gick till fariseerna. En religiös grupp som fanns på den tiden. Och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna att ta ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kajfas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv. Utan som överste präst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Från den dagen överlade de om att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan begav sig bort därifrån till landsbygden nära öknen. Till en stad som heter Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk var nära och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som visste var han var skulle tala om det så att de kunde gripa honom. Vi vet också att där Guds rike går fram, där det är liv, där är det högst vanligt att det också möter motstånd. Att det finns alltid ett motstånd. Det finns alltid en ond makt. Men det finns också människor med önskan av att ha makt och position, inflytande, som känner sig hotade. Så när Guds liv kommer, när en död uppväcks ifrån de döda, då finns det en grupp människor som inte alls klarar av att glädja sig. De ser bara hot, hot. Vad ska denne man göra? Ska han ta bort det här politiska stabila läget som de hade försökt att åstadkomma? De var rädda att det här skulle köra ut dem ifrån det här läget som de var i. Och de beslutar att ha ett möte och de bestämmer att vi måste sätta stopp för det här. Jesu liv, Guds liv, Guds rike bryter fram. Då ska vi också vara beredda på att det kommer och kan komma motstånd. Vi ska inte vara rädda för motståndet. Vi ska inte frukta motståndet. Men vi vet att där Jesu liv, där Guds liv kommer, där blir det ofta en konfrontation. Men Guds makt är större. Tänk att Jesus, Gud till och med använder den här situationen för att Jesu plan ska gå fullbordan. Och översteprästen profeterar att det är bättre att en dör för hela folket. Alltså han profeterar om Jesu död på korset. Att till och med det här motståndet ledde fram till att Guds plan fullbordades. När han dör på korset och uppstår igen. Och varför gör han det? Jo, det är för att en annan sten rullas ju bort. Jag tänker den här stenen som rullas bort. Vi vet också att det är en annan sten som rullas bort. Och det är framför Jesu grav. Och när Jesu, stenen framför Jesu grav rullas bort. Då vet vi att Jesus är uppstått ifrån de döda på tredje dagen. Och vad innebär det för oss? Jo, att denna uppståndelsekraft kan flytta in genom Guds ande i oss. Där vi får vara bärare av Jesu uppståndelsekraft. Och utbreda hans rike. Amen. Varsågod lovsångare, ni får gärna gå upp. Så ska jag bara be en bön tillsammans med er. Och vi kommer ta en stund längre fram också. I överlåtelse och i bön. Där du också ska få vara med om du vill. Att be tillsammans med oss. Att Gud ska få komma och flytta på stenar. Att Gud ska få komma och tala liv in i omständigheter. Så här vi tackar dig att du är livet. Tack att du är uppståndelsen och livet. Att den som tror på dig, Herre, vet vi, ska leva om han än dör. Tack för det eviga livet. Tack att vi får ha en glädje i det och veta att vi inte behöver frukta. Utan kan vara trygga hos dig i Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Blir vi även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.